بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذي الحمد لله كتشت رقبين عمد مرسين البوكم الصحيح تغريب وتغريب آب الإمام الألباني رحمه الله تعالى اسم جلدنا البوك سكريب نور الإمام المنبري رحمه الله على الجميع وبي ألف فرني كفيتة بانا وبي kommer i samtal att tala om några väldigt viktiga punkter relaterade till asr-bönen, till att leda bönen och sedan också till hur man ska stå tillsammans inför bönen. Och det är viktigt, som vi har nämnt tidigare, att man som muslim är lyhörd och tar åt sig denna kunskap för att inshallah och ta'ala försöka implementera den i sitt liv och inte bara låta det vara information att man vet, utan att man faktiskt rättar sin bön efter den här kunskap som vi går igenom, så att den sätts i verket, så att man blir från profetens folk alaihi salatu wassalam, de som praktiserar hans sunna och de som lever upp till den mäktiga hadithen i Bukhari: sallu kama ra'aytum muni usalli, be så som ni har sett mig be. Och vi generellt muslimer är ju ålagda att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala så som vår älskade profet gjorde alaihi salatu wassalam. Han är vår förebild, han är vår qudwa, och den vi ska ta efter i stort som litet, i allting, i tro och i tal, i handling, så ska vi så gott som vi kan försöka att ta efter vår älskade profet alaihi salatu wassalam. För all framgång ligger i att följa honom, wa in tuti'uhu tahtadu, som Allah säger att om ni lyder honom så kommer ni att få en vägledning. Ni kommer att få vägledning. Ni kommer att få framgång. Namn. Första kapitlet som författaren här nämner är kapitel 26. Och där säger författaren: Tarhib min fawat al-asr bi ghayri udhr. Faran av att missa salat al-asr utan en giltig orsak. Och han nämner där 4 stycken hadither. Och den första är hadith Buraida radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: man taraka salat al-asr faqad habita amaluh. Den som lämnar asr-bönen har nollställt sina gärningar. Rawahu al-Bukhari wa an-Nasa'i. Och den andra hadithen är hadith Abi Darda radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: man taraka salat al-asr muta'ammidan faqad habita amaluh. Den som med flit lämnar asr-bönen har nollställt sina gärningar. Och den tredje hadithen från Ibn Umar radiyallahu anhuma, att profeten alaihi salatu wassalam sa: alladhi tafutuhu salat al-asr faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Den som missat asr-bönen är som en person som förlorat sin familj och sin egendom. Och en annan riwaya på hadithen: man fatahu salat faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Den som lämnat en bön eller missat en bön, vilket som helst, då är det som att han förlorat sin familj och sin egendom. Ja. Här nämns faran av att missa salat al-asr specifikt och också generellt att missa en bön överhuvudtaget. Och de lärarna nämner att asr här nämns bland alla böner, då det är från de största av synder att lämna en bön, vilken det än må vara. Det är alla överens om. Alla de lärde är överens om att det är från de största av el-kabair att lämna en synd, som vi själva kommer att tala om i kommande kapitel. Men varför nämns då asr specifikt? Vissa lärare säger att på grund av dess förträfflighet, att det är en av de absolut noblaste salat som vi ber under dagen. Och Allah har nämnt i Koranen att vi ska vara extra noggranna med asr. Vi ska vara noggranna med alla böner. Inna salata kanat al-mu'minina kitaben mawquta. Allah säger att bönen är föreskriven för de troende på speciella eller specifika tider. Alla de fem dagliga bönerna har sina tider, dess början och dess slut, och den ska bes inom dessa ramar. Och Allah säger specifikt om salat al-asr, hafidhu ala salawati wa salat al-asr wa wa salat al-wusta, att slå vakt om bönen, var noggranna beträffande bönen, och speciellt den mellersta bönen. Och profeten alihi salatu salam har klargjort att den mellersta bönen är asr-bönen. Så att missa en bön, som vi sa, är ju en förödande synd, och att missa asr-bönen är yani kanske steget värre, eller speciellt att missa asr-bönen. Och här nämnde profeten alaihi salatu wassalam synden som kommer att tillkomma personen som då lämnar asr-bönen. Och i första hadithen nämndes habita amalu, yani hans gärningar kommer att nollställas. Habita, yani gå förlorade. Habita amalu, hans gärningar kommer att gå förlorade eller att bli nollställda. I andra hadithen, den som missar asr-bönen är som en person som förlorat sin familj och egendom. Här har de lärda lite olika åsikter. Vad menas med att personen som missat eller lämnat asr med flit då får sina gärningar nollställda? Vissa säger att han får mindre belöning eller han förlorar belöningen av asr och så vidare. Men dessa tolkningar är inte, yani som Ibn Qayyim säger, yani de är inte förenliga med själva budskapet i hadithen. Man säger inte att du har förlorat dina gärningar om du får mindre belöning. Säger man så? Istället för att få 100 fick 10, så är det, du har förlorat dina gärningar. Man säger inte så. Utan den här termen används som man personens gärningar, yani, så som det förstås, går förlorade. Och då säger Ibn Qayyim, efter att han nämner de olika åsikterna, och bara för färgens skull, så har faktiskt Ibn Qayyim en bok som heter Kitab al-Salah, boken om bönen. En kort, väldigt fin bok. Alltså när vi säger kort, den är ändå inte över 100 sidor, men för att vara Ibn Qayyim så klassas det som kort. Där han då talar om bönen, dess dygder, dess förträffligheter, han talar om faran att lämna bönen, de olika tillstånden beträffande att lämna bönen, olika åsikter och så vidare. Och han tar upp den här hadithen. Och hans slutsats är att lämna asr, eller lämna bönen, kan falla in i två olika sorters lämnande eller kategorier. Den första är att lämna bönen i sin helhet. Att lämna bönen helt, alltså, att aldrig be den. Och det andra är att lämna bönen en dag. Lämna asr-bönen en dag. Och han säger Ibn Qayyim, beträffande den som alltid lämnar bönen, så är alla hans gärningar nollställda. Men han har inga goda gärningar. Den som alltid lämnar bönen har inga goda gärningar. Beträffande den som lämnar asr-bönen en dag, får sina gärningar nollställda den dagen. Okej? Men, jag betonar att det här är en tolkning. Det här, vi säger inte att det här är wahi, det här är uppenbarat, det här är förklaringen av hadithen. Vissa andra lärda säger nej, kallas. Du lämnar en bön, alla dina gärningar är borta. Det är det uppenbara förståelsen av hadithen. Och i slutändan, vi vet inte. Det här är från det fördolda. Och det är inte den tolkningen som passar oss bäst som är den bästa tolkningen. Det kan ju mycket väl vara så att en person förlorar alla sina gärningar om han är flit lämnar en asr. Så personen ska verkligen vara rädd för att lämna bönen. Ingenting att leka med, ingenting att ta lätt på. Wallahi, bönen är det käraste vi har. Efter ett år vid vår akida. Den bästa gärningen. Att lämna bönen är en katastrof. Och du som muslim ska ha som inställning att aldrig någonsin lämna en obligatorisk bön. Det finns inte med på kartan. Du gör allt för att be din salam. Du offrar allt för att be din bön. Bönen har företräde framför alla världsliga angelägenheter. Och du kompromissar inte din salam på grund av någonting världsligt. Det finns ingenting som kan mätas med värdet av bönen. Det finns ingenting som kan ersätta bönen i värdet att lämna bönen för detta liv. Är ni med? Så bönen måste etableras, den måste utföras. Vart du än är, du är inomhus, utomhus, i naturen, på havet, i luften, spelar ingen roll. Bönen måste förändras. Så enkelt är det. Och lämnar du asr-bönen med flit tills tiden går ut, så har du förlorat dina gärningar. Det är mycket, mycket allvarligt. Wallahi, vi vill inte förlora en hasanat. Eller hur? Att ha en hasanat minus på domedagen är katastrof. En hasanat kan vara avgörande mellan ditt paradis och ditt helvete. Så vad ska vi då säga om en person som kanske förlorar 10-100 000 hasanat på en dag för att han slarvade med bön? Eller i värsta scenariot förlorar alla sina hasanat han samlat på sig hela sitt liv. Om det är den rätta tolkningen på hadithen, Allah ha'al. Är ni med? En annan aspekt som också illustrerar faran av att lämna asrbönen är den andra riwayen på hadithen. Den som lämnar asrbönen är som en person som förlorar sin familj och sina pengar. Och då ser jag Ibn Qayyim igen som en person som har ett hem, har familj. Han har ett hem fyllt med egendom. Går iväg för att göra ett ärende och kommer tillbaka och allting är borta. Gärna som att huset brunnit ner, familjen och barnen, alla har dött. Men hur skulle du då känna dig? Det skulle vara en livets katastrof, eller hur? Livets motgång. Att lämna asrbönen, samma sak. Och det här används också som ett argument på att alla gärningar går förlorade. För att en person som förlorar sitt hem och sin familj, sin egendom, det är inte så att hälften är kvar, utan allt är borta. Det är det man förstår av hadithen. Det är det liknelsen är. Att du förlorat dem helt och hållet. Ja, då är liknelsen att du förlorat din belöning helt och hållet. Är ni med? Så man måste verkligen värdera asrbönen. Och här vill jag också lägga till en sak. Han nämndes med flit i hadithen, ta'amud. Att man med flit lämnar asrbönen, struntar in. På grund av skola, arbete, hit och dit, chilla med kompisar, fotbollsmatch, jag vet inte vad det kan vara. Så lämnar man bön. Antingen helt, eller man tänker att man ska be den efter maghrib. Vilket inte går i så. Man kan inte be asr efter maghrib. Det finns ingen sån jam. Det finns inte någon sån utrymme och möjlighet i islam att be dhuhr och asr efter maghrib. Det finns inte. Nej, du kan be dhuhr och asr tillsammans. Och du är resande och du är sjuk och du har en orsak och en orsak. Men du kan aldrig be asrbönen efter maghrib. Förutom personen som har en giltig orsak. Och det är att personen försovit sig. Eller personen glömde bort bönen. Han kom på efter maghrib. Subhanallah. Jag glömde asr. Och det här hände profeten en gång. Och det var inte så här vilken händelse som helst. Är det någon som vet vilken händelse som fick honom att glömma asrbönen? Qital. Vilken qital? Khandaq. När de grävde vallgraven runt Medina. Och de var ju omringade. Kuffar skulle komma och vara allierade för att en gång för alla krossa islam. Det var iskallt och de var jättehungriga. Han glömde asrbönen. Och jag tror det var Omar som påminde honom. Så är Rasulullah al-asr. Efter maghrib. Och då så sa han det här kända uttalandet. Shagaluna an salat al-wusta, salat al-asr. Mella Allahu buyutahum av kuburahum naran. När de distraherade oss från bönen, må Allah fylla deras hem och gravar med eld. Genom att Allah straffat dessa människor. Och så bad han den. Så har man glömt den, ber man den. Har man försovit sig, ber man den. Har man varit nedsövd, ber man den. Och så vidare. En person har en giltig orsak. Men att bara sådär, som tyvärr många gör idag, lämna bönen. Någon säger idag, jag bad nästan alla bönen. Jag missade bara vissa bönen. Vad är det för någonting? Ja, ta religionen i sin helhet. Be alla salam. Och det finns, och jag har sagt det så många gånger. Du kommer att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och det första Allah kommer att fråga dig är gällande bön. Ja, har du bett dina salam? Har du bett dem korrekt? Och du vet, du kan inte ljuga på dig. Så jag vill att man rannsakar sig själv och förbereder det här svaret. Du som inte ber. Vad skulle du säga till Allah på domedag? Vad är din ursäkt när Allah säger varför bad inte? Skulle du skylla på jobbet? Skulle du skylla på skolan? Skulle du skylla på barnen? Skulle du skylla på det ena och det andra? Vad är din giltiga orsak till att inte be? Vill att man tänker två gånger över detta. Vi går vidare till kapitlet uppmaningen av att leda bönen och att fullborda den på bästa sätt. Och faran av att leda bönen och försumma bönen. Eller att slarva med bönen då man leder den. Det berättas från Abi Ali al-Masri som sa att vi reste tillsammans med Uqba ibn Amr al-Juhani radiyallahu anhu. Och tiden för bönen kom in, så vi förödna så han ville då gå och leda oss i bönen. Och så sa han, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, den som leder ett folk och fullbordar bönen har full belöning. Och de får också full belöning. Men om han inte fullbordar bönen, så har de en fullbordad belöning, men inte, eller han har, och han har synden. Och i en annan riwaya på hadithen, den som leder ett folk i bönen och gör det rätt på tid, får då i bönen för honom och den är för dem. Men den som missar någonting, faller kort i att utföra bönen, då är synden på honom och inte på dem. Det är budskapet här. Det är att leder man bönen, så ska man göra det korrekt. Och vi vet ju alla att i islam så har ju profeten alaihissalam givit företräde till vissa från denna umma att leda bönen framför andra. Den som leder bönen ska ha vissa egenskaper. Och till exempel så sa ju profeten alaihissalam, låt den kunnigaste i Koranen av er leda bönen. Låt den kunnigaste av er leda bönen i Koranen. Så personen som leder bönen måste ju vara kunnig beträffande Koranen. Hur man läser en fatiha, hur man läser Koran. Han måste också vara kunnig beträffande bönens bestämmelse. Ahkam al-salam, det vill säga bönens shurut, villkor, bönens wajibat, bönens arkan, bönens sunna moment, mubtilat al-salam, vad som bryter bönen, och hur man kompenserar för att ha gjort ett fel i bönen. Det är också viktigt. Ibland jag får så här frågor om folk som var i moskén och de bad och nämner att imamen till exempel i Isha bad tre raka. Och så gjorde han två sujud efteråt. Och tänker att det är lugnt. Nej, det är inte lugnt. Du kan inte göra tre raka och sen kompensera med två sujud i slutet på bönen. Du måste göra tre raka, till exempel. Och är man så pass okunnig om bönets bestämmelser, då är man inte lämplig att vara imam. Det måste man lära sig. De här sakerna måste man kunna. Så imamen ska ha vissa egenskaper. Vissa egenskaper som ska uppfyllas. Och om imamen då besitter dessa egenskaper och leder bönen på bästa sätt, så får han full belöning. Han belönas för det. Stort. Och de bakom honom belönas också. Men om imamen faller kort och brister i sin salat, alltså inte i själva alltså, arkanet, han hoppar över och rackar någonting, utan han brister i vissa aspekter av bönen, så får ju han mindre belöning. Han berövas belöning, men de bakom honom berövas inte belöning. De kan få full belöning. Det är också viktigt. Om du till exempel ber bakom en imam som inte har khushu', han står och tänker på det ena och det andra, men du har full khushu' i bönen, då får han inte belöning, för att, eller han får mindre belöning i sin brist av khushu', men du får full belöning för din khushu'. Är ni med? Så du straffas inte för imamens fel och brister. Men om imamen gör det på bästa sätt, så är det goda, det faller tillbaka på er båda. Och därför berättas det också från Abu Huraira radiyallahu anhu, att profeten alaihissalam sa beträffande de orättvisa ledarna som skulle komma innan domedagen. Då säger han, yusalluna lakum fa in asabu fa lakum wa in akhta'u fa lakum alayhim. Att de kommer att be tillsammans med er. Och om de ber korrekt, så är det för er. Och om de ber fel, så är det mot dem. Och Ali, falakum, då har ni era bön. Och den är mot dem. Och en annan riwaya på hadithen säger att det kommer att komma ett folk som ber bön. Alltså leder bön. Om de fullbordar bönen, så får ni falakum, så är det för er. Och för dem. Och om de faller kort, fa'alihim wa lakum, så är det mot dem och inte mot er. Yani, det skulle komma, som profeten alaihissalam nämnde, orättvisa ledare innan domedagen. Det finns ju många hadith om detta. Och nämnde du att de kanske kommer att be slarvigt eller liknande. Och vet jag att islam är också viktigt. Så är grunden att imamen, alltså ledaren, vi säger imam, det är inte bara så imam i moskén, utan en el-imam i bestämd form, det är typ ledaren. Amir al-Mu'minin, al-Khalifa, al-Malik, kungen eller vad det kan vara, den titeln som ledaren i muslimska landet har, han är en imam. Och förr i tiden så var det i tradition, imamen var också den som ledde folk i bön. Profeten a.s. han var muslimernas ledare, imam. Och han var deras ledare i bön. Sedan Abu Bakr radiyallahu anhu ledde folk i bön. Och efter honom Umar, efter honom Uthman, efter honom Ali och så vidare. Och så fortsatte det, eller hur? Umar blev mördad bort. Eller huggen bort i bön. Och han ledde bön. Så ledaren var också den som ledde bön. Och då skulle det komma ledare inom domedagen som kanske ber lite senare, ber lite slarvigt och så vidare. Då är synden på dem. Det är inte så här en ursäkt för att ni ska be hemma och säga han är fasig, han är dålig. Ja, så länge han är muslim, det är bakom honom. Spittar inte muslimerna. Och om han gör något fel, då är det på honom. Ja. Men här finns också en färg som är värt att nämna. Och det är att om imamen faller kort i en av bönens arkan. Att han då till exempel gör en sujud för lite. Eller han gör inte ruku. Då ska du inte följa honom med vad som är fel. Du måste göra vad som är rätt. När det kommer till de här stora sakerna. När det kommer till sådana aspekter, alltså, då följer honom. Det är det han gör. Men om han utelämnar något som är en pelare i bönen, så ska man inte följa honom i detta, utan man ska göra vad som är korrekt. Är ni med? Ja. Men annars, om en person har lite brister i sin bön, så är synden på honom. Det här är en fråga. Ska vi se om ni kan det här. Ni går till moskén och ni ber nu salat al-asr. Efter salam så säger imamen subhanallah, jag kom på att jag inte har wudu. Är eran bön korrekt?
Ja. Ja.
Imamen bad utan wudu. Är eran bön korrekt?
Ja.
Nej.
Jo, den är korrekt. Du visste inte?
Nej.
Förstår du? Och han gjorde det inte heller medvetet. Han får ingen synd på sig. Så han gör wudu och tar om sin bön. Men ni behöver inte ta om eran bön. Det är som att du ber utan wudu, omedvetet, du kommer på det efter bönen, eller under bönen, du bryter bönen, och går i wudu och tar om bönen. Vi går vidare till nästa kapitel som också är relaterat till imamens egenskap. Och det kapitlet är Tarhib min imamet al-rajul al-qawmahum lahum harimun. Faran av att en person leder bönen trots att de hatar honom eller ogillar honom. Att folket ogillar imamen. En person som är ogillad och hatad, föraktad av folket ska inte leda dem i bön. Men här har de lärda sagt att folket i moskén hatar eller ogillar honom är här de religiösa. Jenny, det kan hända att du kommer till en plats där folket är fossar, de är syndare. De är moskén. Och du kommer och de hatar dig för att du har ett långt skägg. De hatar dig för att du har en kamis. Du har byxorna över anklan. Och du säger, men vi hör det haram. Att göra det ena och det andra, bidda och kyrkor. Och de hatar dig för detta. Det här är ingenting vi tar beaktning. Det struntar. Det här väger noll. Är ni med? Utan det handlar om ahludian. Att personen är hatad. Ja, de är religiösa. På grund av att den här imamen då till exempel är en fasik, han är en syndare. Eller han är en dalim. Han har tagit egendomar och pengar från folk och så ska han leda dem i bön. Och så alla hatar honom. Han är lugnare, förtryckare. Eller han är sahib bida, som de lärde sig. En person av innovation. Folket hatar honom på grund av hans bida. En sådan person är inte lämplig att vara imam. Och om folket ogillar honom så kommer han då, som ni kommer att höra, hans bön kommer inte accepteras. Han kommer inte belönas för sin bön. Så det är mycket, mycket allvarligt. Och han nämner också Imam Ahmed och Ishaq ibn Rahoya att om det är normala förhållanden och personen är hatad av några enstaka personer i moskén, så är det inte heller någonting man ska bry sig om. Utan man kollar på majoriteten. Alltså en person kan inte vara älskad av alla. Men hur bra en person är, det finns alltid någon som kommer att ogilla honom, eller hur? Shaitan kommer emellan och gör det. Alltså, Det är inte heller något man ska bry sig om. Att personen ska säga att jag vill inte vara imam för att det finns en person av tusen som är illa. Så kan det vara. Om man kollar på majoriteten, om man kollar på dem religiösa. Taib, här nämndes det från profeten alaihi salatu wassalam att han sa Talha ibn Ubaidillah, din affär. Där han nämner att han bad, han ledde folket i bön, denna sahabi radiyallahu anhu. Och när han var färdig med bönen så sa han, jag glömde att fråga er om tillåtelse att få leda bönen innan det att jag gick fram. Är ni nöjda över min bön? Och då så säger de, ja, nej. Och vem ska ogilla bönen av en av profetens lärjungar? Och då så sa han, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att om en person leder folket i bönen trots att de ogillar honom, så kommer hans salah inte passera hans öron. Alltså belöningen kommer inte stiga upp, hans bön kommer inte stiga upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith nämner Sheikh Albani al-Hassan li ghayrihi, godtagbar. Talha bin Ubaidillah radiyallahu anhu, denna nobla sahabi. Subhanallah, han ber här tillsammans med tabi'in. Leder dem i bön, det är en självklarhet. Att han ska leda dem i bön, eller hur? Vem tycker ens någonting annat? Och de också, luftigt. Men subhanallah, kolla hur ödmjuk han är. Efter bönen han säger, jag glömde bara be er om tillåtelse. Men varför gick jag fram utan att fråga er om jag kunde leda bönen? Subhanallah, kolla vilken ödmjukhet. Och kolla vilken adab de har också. De säger typ, självklart, du är profetens hawari. Och det är typ det ordet som Allah använder till Isas lärjungar, alltså hjälpare, ansar. Men du är från profetens sahaba radiyallahu anhu, hans hjälpare, hans följeslagare. Eller hur ska vi kunna ha någon annan åsikt att vara nöjda med dig? Det är klart vi är nöjda. Men han nämnde sen hadithen. Att det gäller att ni är nöjda med mig. Om ni ogillar mig så kommer min bön inte passera. Kommer inte gå upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är viktigt att man tänker på detta. Att man som muslim inte gör sig hatad av folk. Det kan påverka en sån här viktig aspekt. Belöningen av en salam. Och därför det fanns vissa sahaba, jag läste en atar. Så det var Hudayfa radiyallahu anhu som ogillade att leda folk i bön. Umar ibn Jabal, en av sahaba, han ogillade att leda folk i bön. Han sa, det är sista gången jag leder i bön. Nästa gång hittar någon annan. Behöver mycket. Jag vill inte ha den här positionen. Allah musta'an. Och det nämndes liknande hadither. Där så sa Rasulullah alaihi salatu wassalam, det finns tre personer vars bön inte kommer att gå upp till himlen och inte kommer att passera deras huvuden. Och där nämndes då Rajulun amma qawmen wa hum lahu karihun. En person som leder folket i bönen trots att de ogillar honom. Wa imamu qawmen wa hum lahu karihun. Yani en person som leder folket i bönen trots att de ogillar honom. Ja, det kan hända, subhanallah, man har varit i vissa moskéer där ibland imamen, han är liksom, han är där motvilligt. Folk vill inte ha honom, men han har bara tagit den här positionen. Han kanske är lite vältalig, han kanske kan lite koran. Men en jobbig person som folk ogillar, de skapar konflikter med allt och alla. Ja, det är inte lämpligt. Personen, imamen, ska vara omtyckt av folk. Muslimer generellt ska vara omtyckt av folk, eller hur? Imamen specifikt, han har den här ledande positionen. Han är förebild för muslimerna. Och den som besitter kunskap, den som kan mest koran, det är klart han ska ha den bästa karaktären. Att han är hatad och ogillad av folk, det är inget gott tecken. Nej. Vi går vidare till dagens sista kapitel. Och det är uppmuntran av att be i första raden. Och vad som har nämnts beträffande att rätta ut raderna. Och att stå tätt in till varandra. Och förträffligheten av att stå på den högra sidan av raden. Så som vi hör i det här kapitlet tar upp många frågor. Och det handlar självklart om samlingsbön, salat al-jama'ah. Och vikten av att be i första raden. Att stå korrekt uppradade. Stå nära till varandra och uppmuntran till att stå på den högra sidan av raden, alltså bakom imam. Vi börjar med första hadithen som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i wa saffi al-awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu." وقال لو تعلمون ما في الصف المتقدم لكانت قرعه. Säger vår älskade profet alaihi salatu wassalam: om folket visste vilken belöning som finns i att kalla till bön och att be i första raden, skulle de inte finna någon annan lösning än att dra lott. Eller skulle de kunna dra lott, så skulle de göra det. Genom vi visste denna fördolda belöning som Allah azza wa jalla har spart till de som gör adhan, kallar till bön, och till de som ber i första raden, så skulle vi yani bråka nästan om att stå på första raden. Alltså vi skulle inte komma överens. Men hur skulle vi dela dessa nobla platser? De räcker ju inte till alla. Och då skulle vi vara tvungna att dra lott. Det blir halal att dra lott.
Ja.
Ja.
Inte lott är haram. Precis, det är viktigt att ingen missuppfattar det här. Lotter som säljs här, där man betalar, det finns en summa man betalar, trisslotter och så vidare, lotto, spelar på häst och V70 och vad heter det, krysset heter det, man spelar fotboll, också. Allt sånt där är haram, för det där är gambling, det är ju att satsa pengar och spela pengar. Och det där är haram som Allah har nämnt i Koranen, Mejsan. Det är från min amal i Shaitan från Satans värld. Och det är egentligen förbjudet enligt alla lärare. Det finns inga olika åsikter i den frågan. Och som han menas med att dra lott är att det finns inga pengar inblandat. Du har inte satsat någonting. Ingen har satsat någonting. Utan det är till exempel nu, jag lottar ut en mobiltelefon. Det finns tre bröder som vill ha den. Jag lägger tre små lappar i handen. En har ett kryss på sig till exempel. Den som får den lappen får mobilen. Jag ger bort mobilen. Det är min gåva. Men jag kan inte ge det till alla tre. En får den. Och det här gjorde ju profeten Alisit och Saram. Han skulle resa med sina fruar. Han kunde kanske bara ta med en. Och då drog han och fick dra långt. Så att det skulle bli rättvist. Och samma sak i berättelsen om Zakaria också. Vem skulle förvalta och ta hand om Mariam? Alla ville göra det, kom lotten på honom. Och så vidare. Och samma sak med det som Jonas, när han var på båten. Och båten var för tung och en var tvungen att puttas i havet. Man drog lott och den hamnade på honom gång efter gång. Och han puttades ner i havet. Så alla kollar här, att dra lott är någonting som är tillåtet. Det berättas också i hadithen från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Khayru sufufur rijal awwaluhum wa sharruha akhiruha wa khayru sufufun nisaa akhiruha wa sharruha awwaluhum." Här så säger profeten alaihi salatu wassalam att den bästa raden, alltså i samlingsbön för männen, är den första raden, och den sämsta är den sista. Och den bästa raden för kvinnorna är den sista, och den värsta eller sämsta är den första. Och denna hadith finns berättad i Sahih Muslim. Här finner vi samlingsbönen på profetens tid, så bad ju kvinnorna direkt bakom männen. Det fanns ingen vägg emellan eller gardin eller liknande, utan de bad bakom männen. Och det här är tillåtet. Ingen kan komma och säga att det är förbjudet. Men den första raden för männen är den bästa, och den sista är den sämsta, och tvärtom för kvinnorna. Men vissa lärda säger att om det finns en vägg i moskén, då är den bästa raden för kvinnorna den första. För då faller al-illa. Al-illa är just det här att tänka sig och dölja sig och vara avlägsen och så vidare. Det är inte samma sak där. Och här kommer vi till en fråga som vi glömde ta upp. Varför är den första raden bäst i moskén? Varför är platsen bakom imamen, första raden, bättre än den sista?
För de som kunde mest Koran.
Du ser imamen.
Då kommer det tid
till mig. Det är ett företrädningsfrån generellt.
Alltså?
Änglarna.
Det kommer alltså. Ni pratar om belöning. Jag pratar om varför.
Man är först.
Alltså, vad är det för bra med att vara först? Du har rätt, men vad är det?
Alltså att man är först i moské.
Precis, det tyder på ett sätt. Det tyder på att man skyldar sig att göra gott. Till skillnad från personen som kommer in, imamen har redan börjat och han står alltid sist. I sista raden. Nej, inte senare. Den som är först i moskén, kallas. I böcker, han kom tidigt. Han förberedde sig tidigt. Han var mera mån än den som kommer sist. Är ni med? Ja. Det berättas också från en rebad ibn Sari radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade be om förlåtelse för den första raden 3 gånger och för den andra raden 1 gång. Och denna hadith är sahih, den finns berättad av Ibn Majah, Nasa'i och Ibn Khuzaimah och Al-Hakim. Mashallah. Och i liknande hadith i Ibn Hibban så sa han att profeten a.s. brukade be för den första raden 3 gånger och för den andra raden 1 gång. Ja. Och det berättas också från Abu Umama radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah och al-malaika yusallun ala saffi al-awwal. Yani gör salat för den första raden. Och då säger sahaba ja Rasulullah och den andra raden. Och då säger han Allah och hans änglar gör salat över den första raden. Och då säger man ja Rasulullah och den andra raden. Och då säger han ja och den andra raden. Profeten alaihi sallam gjorde istighfar, yani bad om förlåtelse för dem som ber i den första raden 3 gånger. Yani Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahum. 3 gånger. Man kan betona. Och för de som bad i den andra raden 1 gång. Och resterande raden nämns inte. Så här finner vi dygden av den första raden och sen den andra raden. Så det är tyder på vikten av att stå tidigt eller att komma tidigt och stå långt fram i raden. I den andra haditen så nämndes att Allah och al-malaika yusallun, yani gör salat över den första raden. Och det här nämner Allah azza wa jalla också i surat al-Ahzab. Just det här med Allahs salat. Det kan ju missuppfattas av vissa. Yani ber Allah och ber änglarna. Inte det som menas här. Utan Allahs salat betyder hans rahma och sakina. Att Allah sänder ner sitt lugn och rahma. Det är det som menas. Men nu säger sallallahu alaihi wa sallam. Att Allah ska göra salat över profeten alaihi wa sallam. Betyder att Allah ska förbarma sig över honom. Ära honom. Upphöja honom. Okej? Okay? Förlåta honom. Så samma sak om Allah gör salat över dig. Yani betyder vad? Att Allah ska förbarma sig över dig. Han ska välsigna dig. Upphöja dig. Och sända ner sitt lugn och frid över dig. Och änglarnas salat, att änglarna gör salat för dig, betyder att de ber om förlåtelse för dig. Okej? Okay? Som vi nämnde tidigare, att när du sitter och väntar. När du sitter och väntar på på bönen, så sänder jag också änglarna salat över dig. Så Allah subhanahu wa ta'ala och hans änglar sände då salat över den första raden. Och då så sa änglarna och ja Rasulullah över den andra. Och då så sa han återigen repeterade över den första. Och sedan 3 gånger sa han och den andra. Så jag tyder återigen på vikten av att be i första raden. Ja. Sen så berättas det här också från, och just det, vi lägger till en sak. När det kommer till det här att be i första raden. Vi finner att vissa bröder går in i moskén, sätter sig mot väggen, sätter sig kanske längst bak och läser Koranen. Det kommer tidigt. Det är bra. Men platsen att ta sig i första raden, inte lugnt. Eller han är nöjd med att be andra till tredje raden. Eller han kanske finner en plats i första raden och han vill ta sig, varsågod ta. Allt det här är fel. Men du kommer till moskén, sätt dig i första raden. Och det finns inte heller i islam att första raden är för de äldre. Första raden är för Amwal moskén. Nej, första raden är för alla som kommer till moskén. Och det är förbjudet att paxa en plats i moskén. Att lägga sin matta och se att det här är den här personens plats. Profeten Al-Islam förbjöd att en person paxar en plats i moskén eller liksom kampar på en plats i moskén så som kamelen gör. Kamelen har sin bestämda plats. Så får man inte göra. Så, jag har varit med om det ibland. Så här, någon lägger så det här är Ammos plats i moskén. Han ska be där. Om någon ber där, han blir arg. Det finns inte. Det går inte att göra så. Så man ska tävla för att be i första raden. Och även som jag sa det här exemplet, det finns en plats, du, din kompis, vill ta platsen. Ta den. Säg inte så här, varsågod, ta den. Nej, utan du ska ta den. Om du har möjlighet. Självklart inte orsaka problem eller fitna. Det är inte det jag säger. Men kan du ta den? Ta den. Ge dig var mån om detta och tävla till detta. Vi går vidare till hur man ska stå uppradad bakom imamen. Och där nämner författaren ett antal hadither. Den första är hadithen där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Sawu sufufakum, rätta ut era rader, wa hadu baina manakibikum, och stå jämnt med era axlar, wa linu fi aydi ikhwanikum, och var mjuka med era bröder, wa saddu wa suddu al-khalal, och tumrummen." För shaitan går in mellan er så som ett litet lamm springer mellan yani de andra lammen. Och denna hadith är sahih. Så han nämnde profeten a.s. flera viktiga saker när det kommer till hur raden ska vara då man ber tillsammans. Den första är att raden ska vara rak. Spikrak. Och hur blir den det? Jo, genom att man står häl mot häl. Och det har nämnts från Anas radiyallahu anhu att de brukade gälsa. De brukade gälsa på arabs betyder klistra, alltså trycka sin axel mot en andras axel och fot mot en andras fot, alltså häl. Och denna hadith finns i Bukhari. Så det var så här sahaba radiyallahu anhu förstod och praktiserade denna sunnah. Att de stod häl mot häl och axel mot axel. Det fanns inget mellanrum mellan dem. För det här mellanrummet lämnar utrymme för shaitan att gå emellan oss och förstöra vän. Så sunnan är att stå tätt intill varandra. Och att stå spikrakt. Vi kommer att nämna sen också hadithen. Att profeten a.s. brukade gå och granska raderna innan vännen. Och så väl gjorde också Umar radiyallahu anhu, han var jättemån om detta. Och även andra sahaba radiyallahu anhu. Så pass att de ibland utsåg en person längre bak som skulle rätta ut raden. Och de gjorde inte takbirat och ihram, Allahu Akbar, innan det att folk stod helt rakt. Gärna när man står, den ena personens bröst ska inte sticka ut mer än det andra. Och det här är viktigt. Jag hoppas ni minns att jag sa häl mot häl. Jag sa inte tå mot tå. I vissa moskéer har de en rad. Eller bönemattan har som en lin. Eller hur? Och vad folk vanligast gör är att de lägger sina tår längst fram vid den här linjen. Nästan som ni vet när en löpare ska springa. Man sätter foten längst fram vid linjen. Det är inte så. Utan du ska ha hälen vid linjen. Linjen bakom hälen. Då blir raden rak. Varför? För att om någon, i rent hypotetiskt nu, har skostorlek 50. Och kan ha väldigt stora fötter. Och personen bredvid honom har 20. Ja, och de har sina tår bredvid varandra. Då kommer personen som är kortast stå längre fram än den som är, har stora fötter, eller hur? Så att vill man stå jämnt så ska man stå häl mot häl och axel mot axel. Okej? Okay? Och här nämnde sig också visheten och det att shaitan inte ska komma emellan. Man sa i hadithen också tomrummen, alltså fyll tomrum, lämna inget tomrum, de raderna ska vara fyllda och ni ska stå tätt intill varandra. Och här nämndes en till mening och det är linu fi aydi ikhwanikum. Här nämns det vad att vara mjuk mot era bröder, Yani bir sefer daha sagt att om en person vill komma och ställa sig där det finns utrymme, så tryck inte bort honom. Tryck inte bort honom. Stöt inte bort honom. Utan var mjuk och lämna plats för honom. Som muslimen alltid ska vara. Men var välkommen. Inte vara bortstötande. Och fyll tomrummen. Där kommer vi att prata om mera senare. För shaitan går emellan er, så som ett litet lamm går mellan de andra lammen. Det berättas också från Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu att han sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att Allah och hans änglar yusalluna ala saffil awwal aw as-suffuf al-ula. Allah och änglarna yusalluna för den första raden eller de första raderna. Och denna hadith är hasan. Och som vi sa innan, att Allah gör salat betyder att Allah sänder rahmat, ärar personen. Och att änglarna gör salat betyder att de ber om förlåtelse och rahmat för personen. Så tänk att du ber där i första raden och du får per automatik Allahs rahmat och du får änglarnas bön. Änglarna kommer att göra dua för dig. Och änglarnas dua är inshallah ta'ala besvarad, eller hur? Mashallah. Det berättas också från Bara ibn Azib radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade gå till kanten eller änden av raden och rätta ut eller jämna mellan människornas bröst så att bröstkorgen skulle vara helt rak. Wa manakibihim och deras axlar. Och så sa han: la takhtalifu. Stå inte ojämnt. För då kommer era hjärtan att vara osams. Och Allah och hans änglar gör salat för den första raden som vi nämnde innan. Och denna hadith är autentisk. Så finner vi vad att profeten a.s. tillsammans med sahaba, inte med vem som helst, med sahaba radiyallahu anhu, rättade ut raderna tills det satt hos dem att det är så här vi ska stå. Och här, det här med iqama. Och du vet, vissa får ju för sig att med iqama måste du göra takbir direkt. Nej. När man gör iqama, det finns tid. Du kan gå 2-3 minuter och rätta till raderna. Det är inget fel med det. Gå 10 rader. Säg du går fram, du går bak, du går dit, du går dit. Det här är helt okej. Om någon stressar, alltså, får gå och stressa någon annanstans. Det är inte till för moskén, till för att man ska be korrekt. Det ska stå så som änglarna ska. Det ska stå vackert, överföljt. Sida vid sida. Häl med häl, axel med axel. Ingen står före någon annan. Helt raka. Spikraka. Så profeten själv, a.s.w., gick då och gjorde detta. Rättade ut raderna. Så att den är helt jämn. Och här, lägg märke till att han sa: ni var, vad kan man säga, axel, axel och bröst, bröst. Ingen person, hans bröst sticker ut mer än någon annan. Och det här uppnår man, som jag sa, genom att man står här mot här. Det var så också sahaba implementerade dessa hadithen. Att de själva tryckte hälen mot en andras häl. Och som jag nämnde är det också tillåtet att imamen utser någon som gör detta åt honom. Som det har berättats för Uthman radiyallahu anhu och vissa andra. Att de sa: du fixar raderna. Så han stod och pratade med personen. Personen sa: det är färdigt. Så gjorde han takbir, Allah. Att det går också att göra. Men grunden är att det här är imamens uppgift. Ibland, du vet, imamen ska säga takbir och så står folk längst bak och säger: du dit och du dit och du dit. Det är grunden imamens uppgift. Allah. Och här nämnde profeten a.s. en väldigt viktig sak. Han sa: vi ska stå jämsida, sida vid sida. Jämt, rakt. Och inte ha mellanrum sinsemellan. Och inte stå framför våra broder. För att om vi gör det, så kommer shaitan att splittra mellan våra hjärtan. Och här, subhanallah, finns en tankeställning. Om shaitan kommer emellan och förstör våran bröderskap, våran kärlek, och får oss att ogilla varandra på grund av en sån här sak, som kanske inte ser avsiktligt. Vad ska vi då säga om att inte vara enade på våra din, vår bröderskap, utanför bön i större frågor än detta. Det här ses som en bagatell hos många människor, eller hur? Men det orsakar splittring. Men vad ska vi då säga om muslimer som splittras över det ena och det andra? Trots att de har samma aqida, samma tawhid, de har samma lära, de följer samma böcker. Följer ahli sunnah och jama'at, men de splittras. Det här är utan tvekan någonting som är från shaitan. Och som gör shaitan glad och lycklig. Och de som hjälper till att göra den här elden av fitna mellan muslimer bär synden av detta. Även om de inte gör det, alltså, vissa kanske inte ens gör det avsiktligt. Men, alltså, du orsakar splittring, du bär en synd. Så man ska vara väldigt försiktig. Är jag en person som splittrar mellan muslimerna, eller är jag en person som enar mellan muslimerna? Och ni vet, subhanallah, att riva är mycket enklare än att bygga. Eller hur? Har ni hört någon som har fått en utmärkelse och ett pris för att han är årets bästa husrivare? Nej. Priset är till vem? Arkitekten som bygger smartaste, finaste, klimatsmartaste huset, eller hur? Vackraste huset. Det är han som får priset. Det som bygger. Det kräver kunskap. Att riva oftast kräver ingen kunskap. Det händer vem som helst och säger han bara här slår. Eller hur? Och därför, subhanallah, man ska akta sig för att vara en rivare. Den som river det andra har byggt upp. River brödraskap mellan muslimerna. Den här personen, han är en person som jobbar åt shaitan. Så man ska inte vara den här personen som splittrar mellan muslimerna. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Vad lät det förra? Men var inte bland dem som splittrar sig. Vi ska vara bland dem som håller fast vid Allahs rep tillsammans. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Vad lät henne? Så ufa tefshan. Var inte oense. Du kommer att misslyckas och ni kommer att förlora era styrka. Ja, tillsammans är vi starka och splittrade är vi svaga. Och det här ser man. När muslimerna börjar splittra sig, grupper, olika kluster, fragment, hit och dit, små grupper. Alltså, man blir svag i sin din. Och börjar ogilla varandra för saker som inte ens är en orsak att ogilla någon för. Måla skydda oss. Måla ena mellan våra hjärtan och skydda oss från shaitan och hans onda planer. Där finner vi också vikten av att praktisera de här som vi kallar för små synder. Att det faktiskt leder till kärlek mellan muslimerna sinsemellan. Att stå nära varandra i bön. Eller hur? Sitta nära varandra. Gör alla de här små sakerna. Sprida salam sinsemellan. Vi ser det som små saker. Bagatella saker. Men wallahi, om vi inte gör det, det kanske orsakar ett stort splittring. Och du går förbi en broder eller syster och du ger salam, personen inte hälsar tillbaka. Vad ger det för någonting i ditt hjärta? Du ger en känsla av att du är ogillad, personen bojkottar dig, du är inte älskad av personen, eller hur? Så man ska inte bagatellisera och förringa sådana här viktiga aspekter av sunnah. Wallah, de är stora, de är viktiga. Det nämndes också från Anas radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saff min tamam as-salat." Rätta ut era rader, för sannoliken så är det från bönens fullkomlighet att rätta ut raderna. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Och han sa: "Fa inna taswiyatas sufuf min iqam as-salat." För att rätta ut raderna är från att etablera bönen. Och han nämner också från Abi Dawud att profeten a.s. sa: "Russu sufufakum wa qaribu baynaha." Och stå, eller låt raderna också vara nära varandra. "Wa hadu bil a'naqi." Och stå nära varandra, eller stå jämt med varandra. "För vid honom i vars hand min själ vilar, så säger shaitan: gå mellan er", eller de här tomrummen i raderna, "så som ett litet lamm går mellan." Här nämnde profeten a.s. till termen, det var russu. Och ras, man säger rassal bana, ja russuhu rassan, idha alsaqa ba'duhu bi ba'd. Rassal bina, yani, när du bygger ett hus, och du har byggstenar. Ras, det är att sätta ihop dem. Det här är ras. Yani, så beskrev profeten a.s. att vi ska göra med våra fötter i bön. Med kroppen i bön. Men vi ska stå tätt till varandra. Det här utrymmet ska inte finnas. Axlarna ska vara ihop och fötterna ska vara ihop. Och sen nämnde han också وَقَارِبُوا بَيْنَهَا och låt raderna vara nära varandra. Det vill säga vad? Låt inte den andra raden vara 2-3 meter bakom den första. Utan låt den vara nära. Så pass nära att man kan göra sujuden. Men stå inte för långt bak. Bakom, låt inte det vara för mycket mellanrum mellan raderna. Och sedan stå jämnt. För sannoliken så kommer shaitan mellan. Det här skyddar shaitan från att komma mellan oss. Och göra wiswas i bönen. Och det berättas också från Ibn Umar radiyallahu anhuma till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aqimu sufufa, aqimu sufuf. Yani, rätta ut raderna. Wa hadu bayna manaqib. Och jämna ut eller stå rakt vid axlarna. Och suddu al-khalal. Och fyll tomrummen. Och var mjuka med era bröder. Och lämna inget tomrum för shaitan. Och den som fullbordar en bön, honom kommer Allah att wasala. Och den som bryter en bön kommer Allah att bryta. Yani, vi har nämnt hadithen, men det här tillägget har inte nämnts i föregående hadith. Wa man wasala saffan wasala Allah. Att den som, vad kan man säga här, fullbordar en tom rad kommer Allah att wasala. Och wasala betyder här att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att välsigna personen, förbarma sig personen och ge honom från hans dygd. Så när du ser att en tom plats i raden framför dig, gå fram och ta den. Och det här har vi nämnt också, att det är tillåtet att gå några steg i bönen. Om personen framför dig till exempel skulle lämna och gå och göra wudu, då blir det tomrum. Om folket där inte går ihop och det finns ett tomrum, så ska du gå fram och ta hans plats. Och den bakom dig går fram och tar din plats och så vidare. Och det här är inte bara tillåtet, det här är något som är rekommenderat. Man ska göra detta, man ska fylla på tomma platserna. Och gör man det, så får man den här enorma belöningen av Allah subhanahu wa ta'ala. Och att bryta en bön är något som gör att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att bryta, yani, vad kan man säga, det goda från dig. Kommer att minska det goda som du får. Det berättas från Jabir ibn Samurah radiyallahu anhu att han sa, vi gick ut tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam, som sa: ska ni inte stå uppradade så som änglarna står framför deras herre? Och då säger vi, ja Rasulullah, hur står änglarna framför deras herre? Och då så säger han, alaihi salatu wassalam, yutimmuna as-suhuf al-awwal wa yatarasuna fi as-saff. De fullbordar raderna, den första innan den andra innan den tredje och så vidare. Och de står tätt intill varandra. De står där ni. Tätt intill varandra. Och den här delen sin muslim. Det berättas också från Anas radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah eller uqimat al-salam. Profeten alaihi wasallam bad, han kallade till bön. Och han vände sig mot oss, alltså innan bönen, och så sa han: rätta ut era rader och stå tätt intill varandra, för jag kan se er bakifrån. Alltså jag kan se vad som händer bakifrån. Eller vi står bakifrån, när han står och ber och han ser vad som händer bakom honom. Hur Allah var. Vissa lärare säger att Allah subhanahu wa ta'ala visar honom med någon form av bild eller liknande vad som händer bakom honom. Och allting är möjligt för Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så sa jag Anas radiyallahu anhu, så vi brukade då, baserat på detta, yalsaq mankibihi, vi brukade då trycka axeln mot den andres axel och foten mot den andres fot. Och det här är viktigt, för att vi brukar säga att man ska följa Ahl-Sunnah och Jama, man ska följa Salafun Saleh. Förstå Koranen och Sunnan i ljuset av Sahaba. Profeten som säger stå rakt, stå tätt till varandra. Hur implementerades detta? Anas radiyallahu anhu nämner att de stod då axel mot axel och fot mot fot. Det finns folk idag som kommer att säga det här till sunnen. Det här är någonting som är överdrivet. Och vissa moskéer, de till och med har, de säger du ska stå med sånt här stort avstånd mellan fötterna. Du ska göra det. Jag har till och med hört berättelser om folk när de försöker lägga foten på den andra och stampa på foten. Ja, ni vill gå bort. Det är också fel. Vad är det här för något? Det är sunnen här att stå nära varandra. Allah. Jag vill också lägga till här att nu är det coronatider. Då har ju vissa av de lärde sagt att det är okej att be med avstånd. För att, som man säger, adarorato ben avorat. Är ni nöda, kommer med vissa bestämmelser. Gör vissa undantag. Och majoriteten av de lärda, om inte alla, säger att det här är en rekommendation. Och att det inte är något som gör att bönen blir ogiltig om man inte skulle göra det. Är ni med? Förutom det finns en udda åsikt. Hazm säger att det är wajib och gör det inte så här så är bönen inkorrekt. Men majoriteten av dem lärde sig att det här är en rekommendation. Och även om det skulle vara obligatoriskt så påverkar det inte bönens acceptans. Förstår ni? Så om det finns en smittorisk att man står nära varandra och så vidare, så är det tillåtet att be med avstånd. Och hellre att man ber med avstånd i moskén än att man ber hemma. Amen. Hellre att man ber med avstånd i moskén än att ber hemma. Och det här är det som de flesta av våra lärare har sagt idag. Och det är inte heller någon fråga om jag ska jobba. Så vissa lärare säger att det blir det aldrig fel. Och vi ber enligt sunnan. Tänk på att ni smittar. Orsak att folk dör. Eller skulle vara så här envis, ja. Så att det är viktigt att förstå att alhamdulillah, islam, där det finns svårighet, så har islam underlättat. Islam är en enkel religion. Sista hadithen för idag berättas från Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, där han säger att vi, då vi bad bakom profeten alaihissalam, så tyckte vi om att vara på hans högra sida, så att han vände sig mot oss efter bönen. Och vi hörde honom efter bönen säga: Rabbi qini azabaka yawma tub'athu 'ibadak. Och Allah skydda mig från ditt straff den dagen dina tjänare kommer att återuppstå. Berätta då muslim. Så Bara radiyallahu anhu nämner här att de tyckte om att be bakom profeten alaihissalam på hans högra sida. För att det var dit han vanligast vände sig efter ett teslim. Då han säger astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya rabbal jalali wal ikram. Han brukade sitta så länge efter bönen vänd mot qiblan. Och sedan vände han sig till höger eller vänster. Men man förstår här av hadithen att det vanligast det kanske var höger. Och sahaba radiyallahu ville då att han skulle vända sig mot dem radiyallahu anhu. Så jag hoppas att vi inshallah ta'ala har förstått vikten av att försöka be i första raden och vikten av att upprätthålla denna sunna av att stå rakt och att stå tätt in till varandra inshallah ta'ala, axel mot axel, fot mot fot om så är möjligt. Men också att man här inte överdriver. Ibland, som jag sa, vissa är så måna av att praktisera den här sunna att de liksom drar sin fot nära personen bredvid och personen drar bort sin fot. Så pass att man med benen börjar stå lite, yani, vad kan man säga, avformat eller så. Det blir också fel. Du ska stå rakt. Benen rakt, axlarna rakt. Och du ska inte behöva överdriva och stå i en obekväm position för att göra det. Utan det här är något som är ömsesidigt. Personen bredvid dig måste vara med på det. Men han är inte med på det för oss. Du har gjort ditt liksom. Så att man inte överdriver och liksom följer efter med fötterna. Eller ett annat fel vissa också gör att de trycker foten jättehårt mot den andra. Så ibland står på foten och trycker ner den. Så att du får ont i foten. Det är inte heller sunt. Men ibland det händer att vissa har brist i förståelse och är ivriga att praktisera sunna, men överdriver det att göra det. Förstår ni? Att de då gör på det här sättet. Det har man inte heller gjort. Gör det som är sunna. Personen inte vet. Lär personen. Personen inte vet. Låt personen vara en. Du har gjort ditt. Men att det här är någonting som vi, ahli sunna wal jama, ska försöka att praktisera. Och vi avrundar här för idag. Fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Om en person någonting om imamen märker i bönen att han inte har wudu och han går därifrån, ska alla bli enskilt eller ska någon gå fram och leda bönen?
Om imamen kommer på innan eller under bönen, under bönen att han inte har wudu, då kan han antingen, det vanligaste att han drar fram personen bakom honom att leda bönen. Det finns också alternativet av att alla fortsätter att be själva. Eller alternativet av att han säger vänta, stå kvar, jag har inte wudu. Han går och gör wudu och kommer tillbaka. Det alternativet finns också. Salah.
Alla ogillar dig förutom en person som är en lärde. Ska du möta, alltså ska du leda bönen eller inte?
Jag svarade med den frågan. Jag sa om det bara är en person som ogillar dig, man bryr sig inte om honom.
Nej, om alla ogillar dig förutom en person som är
en lärde. Okej, okay. Alla ogillar dig förutom en.
Alltså, han är en lärde.
Han är?
Han är lärde. Den person som gillar dig, han är lärde.
Mashallah. Alltså som jag sa, det beror på varför ogillar de personen. Har de rätt eller har de fel? Hänger du med? Om de ogillar honom för att han gör rätt, då ska man inte bry sig. Så man får kolla på varför ogillar folk honom. Eller?
Om man missar sujud i slutet av den, att man hoppar över och kommer på då efter att man har bett, vad ska man göra?
Om man missar en sujud och kommer på det efter bönen. Och här är det viktigt, när du säger kommer på det efter bönen, att det är på riktigt. Det är inte wiswas. För att det finns en princip som säger att tvivel efter att man fullbordat en gärning räknas inte. Det tvivel som räknas är under gärning. Efter gärningen, du har gjort bönen, det känns bra. Jag har bett korrekt. Och så kommer shaitan och säger nej, du missar en sujud. Och du är inte ens säker, det är så wiswas. Det där räknas inte. Du ska inte göra någonting alls. Förstår du? Men om det är ett starkt tvivel, bekräftat tvivel, faktiskt jag glömde en sujud och din fru bakom dig kanske säger du gjorde bara en sujud. Du vet att det kallas, det stämmer. Då måste du göra om en hel raka. Du har lämnat bönen. Då måste du ta om en raka. Och sen avsluta den rakan med att göra två sujud och sahur.
Man ställer sig direkt då?
Ja. Ställa sig direkt och be en raka. Suleyman.
Jag har en fråga angående när man ber bakom imam. Hur man bygger första raden. Alltså, hur gjorde sahaba? Brukar de bygga den från höger som du sa? Och sen mot vänster eller ifrån mitten och sen utåt?
Jag vet jag faktiskt inte. Så jag förmodar att man börjar bakom imam. Varför ska man låta det vara tomt bakom imam och börja göra en rad från höger eller vänster sida? Jag vet att det måste stå bakom imam. Och sen till höger vänster. Jag bara.
Om en flicka på typ 3-4 år står i männens rad om man ber, det här tillåter.
Ska man göra? Jag tror de har sagt att om ett barn generellt står i raden som inte är ålagd att be, så kan man inte be.